This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Fotbollskanalen tour måndag och det går in på en ny ödesmatch. Idag är det ju den där dagen före dagen. Och det är 15 minuters träning och sen är det Janne Andersson och Victor Nilsson Lindelöf och sen gissar jag att det är Albin Ekdal och Victor Claesson. Så att det är, går snabbt nu mellan buden, men gårdagen var tung för dig från Knaring, eller hur?
Ja, hockey, jag tänker på, eller?
Ja, de finska bergjuvarna, Sundberg är ju dansk, trots att han är från Uddevalla. Jag har aldrig fått ihop det där, men han lyckades trumfa över det. Du var ju på väg att lämna planet när vi var i mellanlanda i Helsingfors. Martin, ja, vi ville ju till Olympiastadion.
Ja, men det var ju 20 grader, gruppfinal, fullsatt Olympiastadion. Fan, det var ju en fin fight ju.
Du var nöjd nu att du inte åkte dit, eller?
Ja, vad fasen.
Det var Glenn Kamara, det är det enda jag är intresserad av.
De försvarade ju bara, de sprang runt och jagade boll och hade en målvakt mot 11 danskar, var det?
Nej, kan Karinen. Fy fan. Ren klass på mittfältet.
Men det var ju ett slumpmål som avgjorde. Danmark är ju så dåliga.
Eller? Nej, de förde ju det här. De var ju de andra som ville spela.
Ja, ja, det var rättvist, men det kunde absolut sluta 0-0. Så, men Glenn Kamara, han har ju haft en lite strulig sommar här. Ju, så att, man såg väl att han blixtrade till lite och egentligen har kvalitet för att vara grym i finska landslaget. Men lite rostig, om man säger så.
Ja, vi parkerar Danmark och Finlands grupp där det ju ändå ser ut som att både Danmark och Finland kan ta sig hela vägen till Tyskland. Och koncentrera oss på Sverige och idag, ja, det har ju varit, det var ju en pressträff igår med ett gäng spelare och den som väl stack ut lite grann var väl Martin Olsson som fick, som ja, tyckte att han, de som kritiserade honom, han brydde sig inte så mycket, jag tänker.
Nej, han är ju liksom tydlig med att hade det varit några andra som var bättre än honom så hade de varit med liksom. Och, ja, det, han känns ju väldigt liksom trygg i att komma in i landslaget. Han vet vad som gäller där, han är rutinerad, han har varit med i den här typen av avgörande lägen tidigare, han spelar på hög nivå i klubblaget, alltså. Ja, han var väldigt avslappnad och han var ju oerhört schysst i sitt sätt att snacka om konkurrensen gentemot Kansema då. Att han var ju liksom, åtminstone låtsades ju vara ganska uppgiven kring att ja, man ändrar inte på ett vinnande lag. Så att det, och mot Österrike på hemmaplan så vill vi nog gå mer offensivt, så att då passar ju Ken och liksom, ja. Jag vet inte, i slutändan kanske det blir Martin Olsson ändå.
Ja, jag börjar misstänka det, men vi kommer väl kunna åtminstone ställa lite frågor till Anna Andersson och company. Igår ställde vi ju frågor till Petter Wettergren och fick ju inte sådär... Det känns som att det är den där dragkampen som vi var inne på redan i söndagens avsnitt av podden. Spelarna vill gå offensivt och ledarna vill gå lite mer försiktigt. Och jag vet du, Sundberg, har kollat igenom stora delar av matchen återigen för att kolla vem av Jens Kajust och Samuel Gustafsson som ska spela.
Ja, jag kollade 60 minuter, kollade jag i alla fall. Då stod det ju 3-0 och matchen var död. Jag vet ju att efter där så gjorde Samuel någon felpass så att det blev en farlig kontring till Estland bland annat. Men det är ju inget snack. Första 60 är det inget snack om saken om vem som gör det bäst. Så jag tycker första halvlek är väl Samuel bäst på plan egentligen, tycker jag, tillsammans med Dejan är bra också. Men han är ju involverad i alla tre första målen, Samuel. Tredje målet hade jag inte tänkt, jag inte på igår, men där är det ju han som vinner tillbaka. Det börjar med att Linus Folk försöker vända över till Foppa, fastna på deras högerback som nickade. Så vinner han tillbaka bollen, pressar högt upp. Vänder över till Dejan till höger, får tillbaka bollen och så vänder över den så han kommer till Ken. Och så att han är ju den som startar det anfallet också.
Är det hela sist där också? Alltså.
Ja, jag tycker att han, förutom att han involverar de här tre målen, så är han mer... Han för spelet mer än vad Kajust gör. Han är mer fram, vill mer framåt liksom med bollen. Kajust, det tycker jag alldeles för ofta när han kan ta emot och gå och vända upp och gå framåt, så safear han lite mycket sidled och släpper enkelt hem och sådär. Sen växer han in i matchen, gör han. Det kanske är för att han är så ny som han är, som han är lite darrig i början, men han spelar upp sig i andra halvlek, det jag såg, tycker jag.
Men om han får chansen, Samuel Gustafsson, då är det väl lite upp till bevisen då att han kan skaffa sig de ytorna som han behöver och så vidare. Även mot ett bättre motstånd och visa det mot Österrike exempelvis. För att det är ju liksom att springa runt och vara fin på centralt mittfält mot Estland. Ja, det kan väl ganska
jag håller med
vara.
Dig. Men vi skulle värdera jämföra de två. Det kan just också varit då. Men han var...
Menar... Det är just kanske en lite annorlunda speltyp än Samuel.
Ja, det jag undrar på är väl det som har varit snack innan då, Samuels fysiska status med tanke på tätt matchande. För jag tycker att han tappar, han är mycket bättre i första än vad han är i andra halvlek. Då går han ner sig, så det är väl lite sådär frågetecken. Men då borde han väl inte spelat 90? Då borde Janne tagit av honom väl?
Ja, det är möjligt. Jag tycker det är lite svårt att just värdera. Jag tror att han kommer, Jan Andersson kommer köra in Albin Ekdal och gå på Samuel Gustafsson. Det är vad jag tror.
Men... Jag tror inte kan just starta mot Österrike.
Nej, så är det säkert. Men det var ju lite intressant just som du var inne på där, Olof, med snacket med Wettergren igår, att han bekräftar att det finns en dialog med kärnspelare då i intervjun med dig kring det här, att spelarna vill ju gå offensivt, och han säger ju att det går att spela 4-3-3 som de lirade mot Estland, men att det ställer högre krav mot Österrike. Och ja, Österrike spelar med två mittbackar och så har de en eller två sexor som droppar ner, och då kan man inte bara ställa tre gubbar där uppe, som Wettergren sa då. Så att kan det bli någon form av kompromiss på något vis? Eller?
Vad skulle kompromissen vara?
Ja, att man spelar med såklart då Dejan också, och att man i vissa moment är väldigt aggressiva, men i andra att man kanske lite mer ofta liksom spela 4-4-2 än 4-3-3 i olika former av försvarslägen. Jag vet inte.
Jag tycker den är lite... Ja, det ska bli väldigt intressant att följa den här laguttagningen. Bland annat intressant att laguttagningarna Janne Andersson gjort och då ihop med Petter Wettergren, att liksom hur de ska formera det, om de ska våga gå framåt. För det är ju också det här... Nu var ju Petter Wettergren väldigt tydlig med att vi måste vinna matchen. Vi kan inte jaga något resultat. Jag menar, går vi för offensivt kan det istället, om vi har 1-0, går för offensivt för att jaga 2-0, så kan det bli 1-1 istället. Han var ju väldigt det, predika försiktighet. Och vi har ju vår lyssnare Anders Liljeborg som redan tidigt flaggade för det här att man kan liksom behöva gå för seger och alltså att gå för seger med 2-0 för att det blir sån skillnad om det är lika mellan att man, det är ju inbördesmöten i EM-kval. Det vill säga att Sverige behöver göra, vinna med 2 mål för att, och blir det 2-0 så är det helt lika. Vinner Sverige med 3-1 så har de faktiskt fördel av det. Så att man går först efter inbördesmöten, bägge ska vinna sina matcher och sen är det målskillnad. Sen är det flest gjorda mål faktiskt. Och sen är det målskillnad i hela gruppen så att säga. Och, men jag kan förstå att man inte vill tänka mot seger där, men jag kan känna att jag hade velat att de skulle gå lite offensivt. Men ja. Vem tror ni vinner den kampen mellan spelarna och Janne och Peter?
Ja, men det är det jag menar, att där kanske det kan bli någon form av kompromiss att de spelarna fattar att nej, vi kan inte vara exakt så attackerande som mot Estland och kanske inte sätta in den höga pressen i alla lägen. Men att man ändå kanske får åtminstone då få behålla de offensiva spelarna på planen så att säga.
Det blir ju ingen Mattias Svanberg. Det är väl ändå ett avbräck att de inte har det alternativet. Och nu försvann ju Anthony Elanga, lätt skadekänning. Jag tycker den kombinationen, den formuleringen, lätt skadekänning. Ja, men en skadekänning är ju knappt, redan där är det ju lätt. Och om det då är en lätt skadekänning så...
Ja, det bara känns...
Ja, Peter Wettergren visste inte ens när han hade drabbats av den här känningen riktigt under samlingen. Så att, lite skumt är det ju, men... Man kan ju bara summera Elangas samling med att det måste vara frustrerande för hans del att återigen inte få chansen. Jag menar, jag fattar varför Janne gjorde de byterna han gjorde, men det är klart som alltså, sätt dig in i Anthony Elangas situation och se Viktor Claesson och Robbie Quaison som bytas in när man har sänkt Chelsea i Premier League. Jag tror, alltså... Om jag ska gissa hur fotbollsspelare fungerar så blir man inte helt nöjd. Men,
nej, det tror inte jag heller. Och jag tror att man, en liten smäll kan nog kännas lite mer i ett sånt läge. Eller vad tror du, Sundberg?
Ni tror det med skumt och så. Ni tror att han kanske inte är skadad? Eller?
Jo, jag tror att han är skadad. Jag menar bara att nu har han ju lämnat samlingen. Och om man då ska summera det så är det återigen en samling där Anthony Elanga inte tar sig närmare.
Jag tror inte han är jättenöjd med situationen. Och sen tror jag alltid att det är så. Det var väl Linn Nordström som frågade Peter Wettergren att Robin Olsen haltade efter matchen igår. Han satt med en ispåse på bilden. Alltså... Spelare har väl alltid ont, så att säga. Sen kan man kanske det känns lite mer när de först skickar in Viktor Claesson och Robin Quaison och sen skickar de in Jesper Karlsson. Alltså, han är ju väldigt långt ner på rankingen. Då kanske en skada känns lite mer.
Absolut, jag förstår hur du menar. Oh, det är klart att det är nog inte roligt för honom. Han hade nog större förhoppningar när han kom till den här samlingen efter att ha, precis som du sa Martin, har sänkt Chelsea. Och nej, det är han nog inte helt nöjd med.
Nej, det kan vi nog sammanfatta det som.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which... is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Publikmässigt däremot började röra på sig lite. Jag kollade Mäster Kristiansson under gårdagen och då hade det tickat på 3000 biljetter över helgen och var uppe på någonstans mellan 36 och 37 000. Och man kan väl ändå misstänka att det kan finnas ett sug efter att gå på en sån här match som är direkt avgörande, eller?
Ja, ja. Nej, hon sa väl det att... Ja, det är väl ibland är lite svårt att få liksom exakta nya uppdateringar så, men hennes uppfattning var ju att det hade tickat på bra, alltså att det gjorde det i skrivande stund så att säga, att, eller när hon sa det då. Så man kan absolut tro att det bara kommer liksom öka här in mot avspark. Det vore ju det rimliga, och en bra bit över 40, ja, det skapar ju ett fint tryck.
Ja, och man vill ju på något sätt, sådana avgörande matcher är ju alltid kul att se. Sen kan du sluta på ett tråkigt sätt, men det är alltid kul att se.
Har du en plats? Är du akkrediterad? Alltså,
är du på gång?
Kan du vara att du behöver bryta dig in som i Jorgen?
Vadå bryta?
Ja, men Jorgen, var du inte akkrediterad? Varken i Jorgen eller Spanien var du akkrediterad? Vad kanske det är, för det gick åt helvete för Sverige i VM-kvalet.
Jag vet att Ester, hon tar alltid kulor där och kliver in och löser. Men jag tror, det är ju vår chef som har akkrediterat, så det får man ju bara lita på det.
Ja, det är bra.
Österrike, de tränar inte på matcharena, de kör bara en liten promenad. Är inte det lite svagt? Det fattar inte jag riktigt, eller? Vill man inte alltid köra det?
Jo. Jag skulle nog föredra att känna på plan och absolut.
Martin, du har ju lite koll på österrikisk media. De går gärna tillbaka till 2015, Friends Arena, 1-4.
Ja, exakt. Det är lite olika medier som är inne på den matchen. Och det är liksom flera intervjuer med Marko Arnautovic. Och han verkar fortsatt vara bitter över den här Elmander-utvisningen, om ni minns den Elmander. Elmander gjorde någon skallningsrörelse mot, hur var det, Arnautovic, och sen så slog han tillbaka och så filmade Elmander eller något i den stilen, va?
Ja, så var det kanske. Jag minns med, jag har ju bara så dåliga vibbar av alla matcher mot Österrike.
Ja. Ja, men de trycker på spelarna där, både Sabitzer och Arnautovic talar ju liksom om att det är pressen på Sverige och att liksom det skrivs och sägs från spelarhåll också att de tar ett kryss om det skulle vara så, att de såklart vill gå för segern, men att ett kryss vore helt okej. Så att
kryss vore, ja, väl jättebra för dem när man, ja, åker ut och tar hem en poäng.
En poäng så kan ju då svalnar ju Sveriges, även om den inte är helt död, så svalnar ju ändå EM-tempen. Så att man fattar ju det. Jag frågade faktiskt Peter Wettergren varför det är så svårt för Sverige mot Österrike. Han menade att han var mycket noga med att säga att han såg inte de matcherna live. Han jobbade mer som scout åt Erik Hamrén och var på andra matcher då. Så han distanserade sig från de förlusterna lite smidigt. Men däremot så pratade han om det nu i juni, att det är den här Red Bull-traditionen, att de kör en väldigt stark och centrerar väldigt mycket, och att Sverige kan ibland ha lite svårt för det, att man måste upp väldigt upp några nivåer. Jag tyckte han var väldigt tydlig med att man inte kunde jämföra en seger mot Estland med att möta Österrike. Att han på något sätt lite tog ner värdet, ungefär som Martins blivande kollega på Huvudstadsbladet. Vad heter han? Jonas von Wendt.
Deras första reporter och krönikör där på fotbolls.
Ja, Martin von Knorring ska ju i framtiden flytta till Finland och börja jobba därifrån. Och då är det kanske svenskspråkiga Huvudstadsbladet som nu har Bonnier som ägare som är möjlig. Och då kanske de har två fondreporter. Von Wendt och von Knorring kommer från varsin kant.
Ja. Jag vet inte.
Nej, men han piskade på att vi i Sverige firade som om vi hade gått i VM-finalen när vi hade slagit Estland med 5-0.
Nej, jag backar honom här. Jag backar honom.
Du gillar.
Men det var ett gäng där och Erik Sorga sprang runt i hela andra halvlek liksom. Vad fan, det ska, vi ska inte dra först. Det var helt såklart bra att göra jobbet.
SVT Stjärnreport är största ansvar för det snacket.
Men man kan väl inte göra mer än att slå dem?
Nej, det kan inte göras mer. Jobbet gjordes, men det ska inte dra. För det är det jag tänker på också när vi snackar startelver så här. Om Ken Sema, de spelade sig in i startelvan. Linus Wahlqvist var jättebra också, tycker jag, i de första 60 som jag ser såg förut. Men det är ju en annan match såklart mot Österrike.
Ja, det är det verkligen. Vi får, ja, under dagen hänger ni på. 13.10 är det väl, så kan man följa fotbollskanalen och se presskonferensen med Janne Andersson och Victor Nilsson Lindelöf. Då kanske vi får lite mer klarhet i det hela.
Vi har en spaning om startelvan som vi kan delge. Vi klurar ju mycket under de här samlingarna och började spekulera att Viktor Claesson ändå kanske skulle kunna vara aktuell för startelvan, i och med att han då skickas ut till oss i media idag. Det brukar ju ändå tala för att man är aktuell för en startplats när man är där ute. Men beskedet vi fick igår på hotellet var ju att han helt enkelt inte kunde vara med på pressträffen igår, så var därför han kommer idag. Så att då kan man nog kanske tona ner den eventuella tanken om att man kan pussla ihop de sakerna.
Ja, och han är väl också så schysst att han kan tänka sig gå ut dagen före match. För det brukar ju ändå vara startspelarna som kliver ut där. Vi får väl räkna med Albin Ekdal kliver ut där och att han kommer spela. Och nej,
vi kan ju förklara då att anledningen till varför vi tror att det är dem, eller för att vi vet att det är dem, är att det bara är de som saknas. Det är de som inte har gjort media hittills. Och där kan vi bara breaka att mitt i vår inspelning så avgår Luis Rubiales.
Fan, jag trodde du skulle säga Canervo.
Ja, okej. Rubiales, då har han alltså bara avgått. Ja, det var ju på tiden. Men då vet vi att han är passé. Och hans flick fick jag... han är i extas. Han var ju, känns som han har bloggat en blogg i timmen där han liksom krävt närmast hans i flicks huvud på ett fat för att det är skamligt att man förlorar mot Japan 1-4. Men där händer det grejer. Rudi Föller kliver in.
Och vet ni vad, nu fick vi besked. Vi har bekräftat.
Albin Ekdal
och Viktor Claesson kommer i mixad zonen idag.
Mm. Ja, det var ingen sensation. Det har faktiskt vält in mail.
Får jag bara fråga, skötte ni er på hemvägen nu på flighterna och så, eller? Nämligen av rapporter där.
Ja, det var lite skämmigt i Helsingfors, måste man säga. Om man har rest liksom, det räcker med att man har rest med flygplan en gång de senaste 20 åren, så vet man att det finns lite olika boardinggrupper och sådär, och så att man stör sig på de som går och försöker komma på planet när de inte får. Och vår fotograf, det blev lite tekniskt strul när han skulle gå igenom, så hela spärren liksom la ner. Och då var inte Olof och Stjärnreporten sena med att hugga till och hetsa honom. Och sen så klev Olof och Stjärnreporten fram, och då nekades båda i spärren. De hade helt fel boardinggrupp helt enkelt.
Så det var i grupp 5 och Rast och Martin var i grupp 3. Det var ju bara det, helt obegripligt. Det måste ha blivit något fel i bokningen.
Hokajat-kontakterna där, jag löste det helt.
Den finska kontakten, men det var helt stillsamt. Vi klev snabbt åt sidan och sen fick vi komma ombord. Och sen åkte vi direkt till pressträffen på Stjärnreportern. Lyckades på något sätt trycka sig så att han åkte hem och bytte kläder och vädrade ut sin fantastiska våning och lite så. Medan jag och Martin fick mer åka direkt till pressträffen, eller hur Martin?
Ja, alltså jag måste bara en sista grej här om Rubiales. Detta är världen 2023. Han avgår, och vet ni om han meddelar det eller?
Ja, han
är en intervju med Piers Morgan. Av alla. Ja, man gör den skandalkyssen och liksom, ja, går bort sig så gör man en intervju med Piers Morgan.
Ja, det är han och Ronaldo. Det är Piers och de kontakterna.
Herregud. Ja.
Ja, vi har som sagt fått rätt mycket mail. Och Jonas tror inte att Janne kommer våga spela två offensiva yttrar. Han tror därför att det blir Claesson och Forsberg till vänster.
Vem ska han peta då?
Det går ju inte.
Det är ju det.
Men alltså,
det går inte.
Nej, det går inte.
Nej, det går inte. Förlorar de då? Eller vinner de inte? Det är han ju liksom, det går ju inte. Han får ju dem emot sig. Han är ett svårt läge. Kanske att han skulle vilja, men han kan inte. Han är ju fast liksom.
Alex är inne på en annan petning. Han säger att Janne har bäddat för att bänka Emil Forsberg under hela veckan. Han var till och med tydlig med att Emil inte är redo för två starter med tanke på hur lite han spelar i klubblaget. Och att de slits så han fick 78 minuter och att Sverige förlorade matchen mot Österrike på grund av sämre fysik och duellspel. Och så. Tror ni det att han skulle behålla så att säga? Alex trodde att Svanberg skulle komma in. Nu är det ju klart att Svanberg inte ansluter. Det gör ju ändå att...
Jag förstår tanken, men jag tror inte på dem ändå.
Men det är också roligt. Det vore också roligt. Alltså, ja, det vore liksom fascinerande och intressant om han då en gång skulle bänka Emil Forsberg och då in Viktor Claesson istället för Jesper Karlsson. Ja, folket kommer ju liksom... Ja.
Det är lite Lagerbäcks över det.
Ja, och den spelaren som skulle komma in i det läget skulle ju bli den Martin Olsson 2.0. Det vill säga att projiceringsyta för folks besvikelse kring landslaget. Så att det blir...
Ja, alltså, jag blir överraskad om Emil Forsberg bänkas faktiskt. Men jag förstår ju liksom vilka pusselbitar vår lyssnare försöker lägga ihop.
Och Linus är inne på samma sak. Forsberg har länge varit väldigt bra men tycker han är på nedgång och inte längre någon som ska ha en självklar plats i elvan. Så att det är, Emil Forsberg blir lite ifrågasatt så som det blir ibland när det kommer nya unga spelare. En annan som är ifrågasatt i ett par långa mejl som jag har fått, ett från Mikael och ett från Albin också, just det. Albin tog vi upp häromdagen, han var inte nöjd med hur jag tog upp hans fråga. Att jag läste bara bakgrunden. Att Robin Olsens svaga sida leder till att spelet, att det är relevant inför Österrike då alla hans bollar kommer vara höjda och leda till att vi inte kan spela vårt spel. Att han ifrågasätter de här liksom svaga fötterna på Robin Olsen. Mikael gör samma sak kring speluppbyggnaden, att liksom långbollar inte slår... Är inte så lätt att slå rätt jämfört med korta passningar och så. Att Olsen inte är så stark på fötterna helt enkelt.
Men du frågade ju Wettergren där.
Nej, jag frågade Wettergren. Han backade ju Robin Olsen till 100% och det kan man ju förstå. Men är det en svaghet, Summa? Jag vet att det är en annan lyssnare, Ola, som mejlat mig flera gånger tidigare om just det här ifrågasättet Robin Olsens bollar som ibland då inte alltid är 100% med fötterna.
Nej, men absolut. Finns det poänger i det tycker jag, för att han skickar dem ju 10 av 10. Det finns chans ibland att spela upp på Samuel och Öst som det var, eller ut på ytterbacka. Så det är inte Oliver Dovin, om man ska ta något extremt, i allsvenskan här då, som aldrig, ja, nu har Hammarby ändrat dem, men han står ju urkött. Men där är det ju väldigt ofta mod, och till slut kanske man åker på den i nacken, men han vill ju sätta igång den så hela tiden. Det gör ju aldrig Robin, utan han skickar dem ju. Och därför är det väl bra nu då att Gyökeres spelar där fram. Tidigare så blir det ju, de fick det väldigt svårt, Dejan och Isak.
Ja, de hade ju inte, till exempel i Wien, om det kom sådana bollar så hade de ju inte en chans att vinna de duellerna. Gyökeres har ju större möjligheter att vinna det. Sen får man ju ändå väga över på Robins sida att herregud vad han har räddat landslaget många gånger.
Absolut.
Räddningsmässigt. Men att det är just det kanske som, ja, det är kanske det som gör att han inte lyckas fullt ut i klubblagen, att det ställs högre krav på något sätt. Kim är inne på att han går rakt emot Sundberg. Han menar att många hyllar Samuel Gustafssons insats, han får bättre betyg än Kajust. I samtliga tidningar. Jag har kollat matchen 2 gånger och tycker att Kajust är bättre. Flera medier har klagat på att denna tappar onödiga bollar, men nämnt att Gustafsson gör detsamma. Jag har räknat och Gustafsson slår bort 4 och Kajust 3. Dessutom ledde Gustafssons tapp till Estlands 2 bästa kontringar, medan inget farligt skedde när Kajust. Varför tror ni detta negativa fokus på Jens?
Det var just därför som jag ville se om det efter hans mejl, och jag har mejlat med honom lite grann. Men jag håller inte med honom. Nu har jag ju sett dem och jag håller inte med. Jag tycker att, att Samuel Gustafsson är bättre än Kajus.
Han har ju faktiskt också rent faktamässigt ett fel om Kajus. För att Kajus slår ju en boll in i eget
straffområde.
Det är in i eget straffområde, ja. Rakt upp på en näst i första avlek.
Så att Hien fick, det blev flipper där blev det, och Hien, ja, fick rensa bara. Ah, det, men ja, nej, jag håller inte med.
Nej, och Kim är inne på, ni har ju fått mejlet också, men Kim är inne på samma som jag nämnde tidigare, de som ifrågasätter Foppa. Han lyfter också det, att kan det vara så att Janne planerar att peta Forsberg mot Österrike och låta Svanberg spela, men nu är inte Svanberg med. Och det skulle förklara varför Foppa fick spela 80 minuter. Men jag tror inte på det heller. Jag tror att Emil Forsberg spelar.
Är det inte snarare så då att man startar med Forsberg och så fan köra sig trött i 55-60 minuter och så slänger man in Jesper Karlsson och man måste jaga mål? Alltså förstår ni, det är väl bättre än att alltså i Jannes huvud kanske bättre då än att bänka honom.
Jag tycker det känns som att han har de här, som ni sa förut, det var väl Olof som sa, de här kärnspelarna som han lyssnar med. Ja, min känsla är att han har förlitat, lagt för mycket nästan till dem där de tycker och är med och tar beslut rätt mycket själva. Så jag tror att Forsberg är ju en av dem. Så jag tror att de... Jag tror inte på det ni säger. Jag tror att de startar de här, kan inte göra någonting annat, Kulusevski, Forsberg. De kommer starta och spelar så mycket de vill, typ mot Estland då. Jag tror att de bestämmer rätt mycket själva.
Ja, de litar på dem helt enkelt. Anders som har mejlat oss om det här med att vi måste ösa framåt, ta hjälp av publiken och så. Han vill ha samma startelva men byta ut Linus Wahlqvist mot Emil Holm. Han måste ge honom en chansen, inte våga vinna, inte fega inte ur. Ska Emil Holm starta den här ödesmatchen?
Jag är helt övertygad om att det var planen för Jan Andersson att han skulle starta mot Österrike. Sen är det ju, det beror väl lite på då, Kansema och Martin Olsson där. Antingen gör han ju, min känsla är att han antingen gör båda bytena eller ingen. Om ni fattar vad jag menar.
Alltså, ja, du rycker bägge backarna helt enkelt.
Ja, ytterbackarna. Mm. Alltså, eller kan han verkligen kasta in Emil Holm och sen köra Kansema?
Jag frågade just Martin Olsson det, att ha kontra styrka offensivt, defensivt, för det är, jag är mer tveksam på om Ken Sema faktiskt startar, trots att han gjorde en jättebra match.
Det är klart att det är, och alltså det kommer inte vara lika,
jag tror planen var Martin Olsson och Emil Holm.
Det är inte lika mycket dynamit som att peta i Kulusevski, men det är klart att det kommer ju leda till kritik den uttagningen, men jag lutar nog ändå mot att han står fast vid sin plan om att köra Holm Olsson. Men det är ju bara en gissning, jag har ingen aning.
Ja, vi får se helt enkelt, och kritik kommer det nog bli oavsett. Sen kommer väl resultatet mot Österrike styra hur kritiken landar. Seger och man kan titta framåt är ju en annan sak. Och för de som undrar hur det ligger till, så är det ju ändå så att parallellt när Sverige möter Österrike på tisdag, så möter Belgien och Estland hemma. Vi får misstänka att Belgien vinner den, går upp på 13 poäng. Sverige kan vid seger gå upp på 9 poäng och Österrike har 10 poäng.
Kan du lova, kan vi, om Erik Sorga skjuter Estland till en poäng mot Belgien, färgar du håret som honom då, Olof?
Jag är för gammal på att färga håret. Som
jo, men du förstår ju vad oddsen är här. Liksom.
Jo, jag fattar det, men jag vågar ändå inte, för tänka att om jag ska behöva stryka omkring så. Kanske jag blir av med jobbet, ju. Om jag kommer ju Erik Sorga frisyr.
Kan du inte göra sådana nacketatueringar och sånt också som han har?
Det känns mer. Nej, det är inte aktuellt.
Du är närmare nacktatueringen färga håret, blonderar eller?
Nej, jag är närmare färga håret, men jag är inte ens nära färga håret än en nacktatuering. Så att ja. Det har bara fullkomligt rasat in frågor. Bland annat Nickepedia, en gammal favorit, har dykt in med tre stycken tre stycken och han graderar dem. Han har liksom ganska svår, medelsvår. Han har en till medelsvår. Sen är det Johan, Andreas.
Vad är skillnaden på ganska svår och medelsvår?
Ja, det ganska svår måste ju vara jävligt svår.
Vad är det för ämnen då? Eller?
Ja, men en svensk landslagshjälte med Österrikes påbrå. Ganska svår. En tränare och en landslagsprofil, medelsvår. En utländsk svensk klubb, medelsvår. Sen är det Johan som har skickat in, han söker en arena i Sverige. Sen är det Andreas som söker en svensk klubb och det är inte Andreas Sundberg. Sen är det Pierre som har skrivit de längsta ledtrådarna. Jag tror att varenda ledtråd tar lika lång tid som alla att läsa.
Kan vi få dem?
Ja, men då kommer ni inte, där kommer ni inte ha en chans.
Vi kommer inte få oss.
Sen är det Rune och sen är det Klabbe. Men är det inte Nickepedia och kanske försöker, en svensk landslagshjälp med Österrikes påbrå?
Jag försöker styra in det på det svåra. Jag visste det. Nej, inte med Österrikes påbrå. Det är för svårt, känns det som. Det var ju svårt.
En tränare och en landslagsprofil då?
Ja. Är det samma det? Person,
nej, alltså? Nej, det är bara medelsvår. Det är ju på din nivå. Där ska väl du kunna ta 2 poäng.
Ja, men han menar om tränare och landslagsprofil är samma person.
Ja, det är han naturligtvis. Ja.
Vad var det, säger du igen? En tränare?
Och landslagsprofil, medelsvår.
Ja, den kör vi väl.
Eller så kan man köra en utländsk. Ja, det är. Fan. Ja, det är en svensk.
Kör då.
Ja. Herregud, Sundberg, du är... 10 poäng. Denna skåning har varit verksam i det svenska landslaget, både som spelare och tränare, med 16 års mellanrum.
Skåning.
Jag vet inte, jag tror. Det är väl råd.
8 poäng. Den offensivt lagde backen har både spelat Europacup-final och vunnit ragguldet.
Vi drar. Roland Andersson, säger vi.
Sex
poäng. Var det, som tränare var det han som lyfte upp en ung Zlatan i Malmö FFs A-trupp och även den som lät honom debutera allsvenskan som 17-åring. 4 poäng. Han var aldrig förbundskapten men däremot assisterade till en defensivt lagd förbundskapten under 5 år var efter han fick samma roll i Nigerias landslag. Jobbade även med Islands landslag. 2 poäng. Malmöpågen Roland fyllde 73 år och var läst lagväxt högra hand i svenska landslaget efter Tommy Söderbergs avsked.
Vad var den klassiken han gjorde som han har ju ett fint säg. Vad var det för säg han hade när ni
man får ta serien dit man kommer när de inte släppte in kvinnor på läktaren i Saudiarabien. Ja, och sen så var det ju ni som har framställt mig som en jubelåsna eller vad fan det var. Va? Ja, men det sa han ju 2006, Roland Andersson. Han hade det var ju då han sa. Det blåste ju till när han hade sagt att kvinnorna kunde det där.
Ja, vad var det?
Nej, men han säger att Sverige skulle möta Saudiarabien. Ja. Saudiarabien hade betalt Sverige för att åka dit och spela träningsmatch i januari 2006. Och då sa han, eftersom jag var där och jag tror att det är jag faktiskt som ställer frågan om det och att de då kvinnor inte får komma in där. Och då sa han bara att ja, men de får, man får ta sig dit man kommer hit och de kvinnorna får väl se den matchen på tv. Och då blev det ju ett jävla liv i Sverige. Och sen så drog han sig undan och sen så bland annat sa han att någon ringde hans 76-åriga mor, men det undrar jag om det är så att säga. Han hade bland annat jämförde avrättningar i Saudiarabien med att folk skjuts på öppen gata i Sverige. Det var ju inte lika sant då som det är idag, så att säga. Då blåste det till, så att säga. Men han är en jävla skön profil, tycker jag, Roland. Och på något sätt så var han väl, ja, han var i framkant. Han jobbat mycket i den regionen i olika perioder. Så det,
var inte han på vår podd, eller?
Han var och lyssnade i Landskrona.
Så var det.
Han bor ju utanför Landskrona, så han var och lyssnade på Claes Kronqvist och Daniel Nanskog. Oh, för fan. Han var även när jag hade turné 2020, precis innan pandemin kom svepande, var han, Ivo Pekalski och Therese Sjögran med i Lund. Ja, han var bra. Ja, det är en...
Landskog ville ju peta Samuel.
Ja.
Hur tar det hårt på dig? Lite spännande. Man får, inte, får man säga det att man vill det? Eller?
Ja, men jag tycker att man tycker fel då.
Ja.
Kanske det blir så. Ingen aning, men det är fel.
Ja, jag tror det blir Samuel Gustafsson och Albin Ekdal. Ja, då är det bara att ge sig ut till Friends. Får vi se om Sundberg dyker upp?
Det gör han.
Gör han
cykeln är med. Är cykel med?
Cykel på köpet, absolut.
Cykel och hjälm. Det är alltid lite speciellt när du kommer in i pressrummet på Friends med cykelhjälm i handen. Ja, men det är alltid kul att se dig komma med hjälm och att du är på hugget. Men du har ju elcykel, så det är lite fusk.
Det är superhärligt. Det går supersnabbt.
Ja. Behöver du trampa alls?
Om jag vill. Det vill jag oftast. Det beror på hur snabbt. Hur bråttom jag är. Jag är ofta pressad.
Ja. Så att, jag kan säga att elcyklarna har gjort att jag har kommit närmare hjärtinfarkt. För det är alltid lika tungt när jag blir omblåst av gamla tanter som bara... de sitter med lite tunga... De trampar lite löst och så sitter jag och liksom trampar så att pumpen håller på att hoppa ut. Och så bara blåser de förbi mig. Det är alltid lite jobbigt.
Kör du så här oväxlat och grejer? Sån riktigt.
Nej, jag kör inte oväxlat. Jag har flera växlar, men den är så tung, min cykel. Jag vet
hur, många hur många växlar
har du? Åtta växlar.
Men du cyklar inte fort, eller?
Nej, men det beror på om jag är stressad eller inte. Jag kan cykla fort, men... nu är jag ju så himla gammal, så nu kör jag mer försiktigt. Men det var inte... Det är ju väl en 10 år sedan jag voltade vid Stureplan.
Jag kommer ihåg det. Ja.
Sundberg, hur låter det när man ringer Olof och han är ute och cyklar? Du måste ha varit med om det här många gånger.
Jag har däremot varit med på den gamla... När man liksom var... När jag jobbade som redaktör också. De här tipsen som kom in ibland, som man förstod liksom var skrivna i en vansinnig stress när det var så här rödljus som han stod vid cykeln som han liksom tipsade in och slarvigt skrid, då vet man liksom att det var...
Jo, men det är så roligt cykeln. För att när man ringer Olof, då ser inte han displayen vem det är som ringer.
Nej.
Alltså, Olof, så givakt! Olof!
Det ska ju vara givakt. Ja, då glöm inte hjälmen så vi syns sen.
Men jag börjar få en känsla av att, och det är väl inte bra, för jag brukar vara negativ, men jag får en känsla av att Sverige kommer vinna den här matchen. Hur känner ni?
Herregud.
Hur känner ni?
Jinxar ju skiten och allt.
Nej, jag vågar knappt säga det, men jag delar din känsla.
Olof?
Nej, jag har ingen känsla. Och har jag en känsla så håller jag den för mig själv.
Amen.
Ja, men det, oddsen för att Sverige ska vinna har ju sjunkit även i min värld. Men man måste också se det. 111 rankade Estland.
Absolut.
Det hade Österrike problem med i våras. Men jag tror det är lite mer tryck på Österrike efter det här än att Sverige just kom ut på det sättet. Mm. Ja, vi får fråga Janne vad han tror.
Absolut.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.